Nu ska vi se om det funkar och det gör det. Bra. Förra helgen var jag på Möhippa i Jönköping. Och en av alla de aktiviteter som vi gjorde då var att gå på Prison Iceland. Och för er som känner till Bodaborg så är det väldigt likt det, Prison Iceland. Och det handlar om att man ställs inför ett antal fängelseceller, kallar de det. Och i varje cell man går in i så är det antingen en strategisk, fysisk eller teknisk utmaning. Och då handlar det om att det lag som man tillhör då, så ska man försöka att klara av den här utmaningen så snabbt som möjligt. Och få poäng då, så ska man samla så mycket poäng som möjligt. Och jag älskar den här sortens utmaningar. Jag tycker det är jätteroligt att tävla mot varandra och liksom gå in i en utmaning och inte veta vad man ska ställa sig inför och sen försöka lösa det problemet. Så det gick bra för oss, tycker jag ändå. Vi klarade ganska många celler. Men sen fanns det ganska många celler som vi blev helt så här... hur gör man? Hur ska det här gå till? Vi kunde verkligen inte se lösningen. Och en av de här cellerna var att man skulle trycka på en knapp högt upp i taket i ett rum som var längre bort än det rummet man kom in i. Och för att ta sig dit så var man tvungen att klättra över saker och krypa under och man skulle färdas genom tunnlar och grejer. Men hur vi än gjorde, hur mycket vi ens tryckte på den här knappen så klarade vi det liksom inte. Vi fick, lampan började rysa rött och det blev mörkt i rummet, vilket innebar att man hade misslyckats och man fick gå ut och göra om igen. Så vi körde den här cellen om och om igen tills vi till slut förstod att det var ett litet område på golvet som man inte fick gå på. Det gjorde man där då så blev det rött, eller lampan lös rött och det blev mörkt i rummet. Så då gjorde vi om den här cellen igen och då fick vi placera en av våra lagmedlemmar på en bjälke som två av oss andra fick liksom skjuta på från varsin sida. Så vi färdade henne från den ena sidan av rummet till den andra. Utan att hon då gick på marken. Och så fick hon klättra upp och trycka på den här knappen. Och då hade vi lyckats. Så den här cellen lyckades ju vi klara av då till slut. Men det fanns väldigt, väldigt, väldigt många celler som vi kom in i. Och bara så här, vi försökte liksom. Men vi kunde verkligen inte se hur vi skulle lösa den här uppgiften. Det var verkligen hopplöst. Jag kommer tillbaka till det här om en liten stund, men nu ska vi läsa den text som jag ska predika från. Och den kommer från Zakaria, från Gamla testamentet, kapitel 9, vers 9-10. Zakaria, kapitel 9, vers 9-10. Där det står så här. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han. Ridande på en åsna. På en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim. Alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken. Och hans välde ska nå från hav till hav. Från floden till världens ände. Och för att förstå vad den här texten har att säga till oss idag, vilket är en rimlig, eller vad jag kommer landa i och känns rimligt att landa i det, så måste vi förstå vad den här texten betydde i sitt historiska sammanhang. Så jag kommer först att säga något kort om det. Och troligtvis är det så som jag nu kommer att berätta om sammanhanget. Men jag ska också säga att det finns olika tolkningar om när den här texten ska dateras. Men rimligtvis är det så här. Texten som vi läste är en profetia eller profetord som det står tidigare i kapitlet. Och det uttalas av Zakaria eller en lärjunge till honom. Och de som det är till, det är ju Israels folk. För de som adresseras är Jerusalem och Sion står det. Och Sion är ett annat namn för Jerusalem. Och förmodligen då så är det här en tid när Israels folk har funnits i exilen, alltså funnits som fångar i Babylon och nu fått komma tillbaka till sitt land, men under persiskt styre. Och för att förstå det här lite ännu bättre så backar vi tillbaka. Så då hamnar vi i 1000 år före Kristus. Och det är en tid när Israels folk efterfrågar någon kung som kan styra deras nation. Och det här svarar Gud på efter ett tag med att ge dem kungarna David och Saul, som blir de första kungarna. Och vidare så ger också Gud David ett löfte, och hela Israels folk då, att det ska vara en evig davidisk dynasti på tronen, vilket innebär att någon från Davids ett alltid kommer att sitta på tronen, alltid kommer att vara kung över Israels folk. Och det här löftet blir fundamentalt för Israels folk, för deras förståelse av sig själva. Det blir en väldigt, väldigt viktig grej för dem, att det här löftet, att någon från Davids ett ska alltid sitta på tronen. Det är viktigt att ha med sig. Sen blir det ju inte riktigt som folket har tänkt sig. För 587 före Kristus så ockuperas landet av den babyloniska stormakten. Och många utav judarna tas till fånga och flyttas till Babylon och blir fångade där då under en tid. Och då väntar en tid där folket förmodligen upplever att de har förlorat allt. Sitt land, sin kung och kanske också tron på att Gud verkligen beskyddar sitt folk och sitt Jerusalem. I fångenskapen finns de till 538 före Kristus, där de sen får flytta tillbaka till sitt land som nu den persiska kungen har erövrat. Men nu finns de inte, får de inte komma tillbaka till hela landet utan bara en liten del. De får bo i provinsen Juda, eller Jehud som det kallas, som är en del av det persiska imperiet. Och även om vi kan tro liksom att det här borde varit en glädje för folket att komma tillbaka från fångenskapen till den här provinsen då, så kan man ju ändå förstå att det inte alls var på samma sätt när de hade hela landet, när de hade sin egen kung, när de hade sina egna lagar. Nu fick de ju istället leva i den här lilla provinsen som geografiskt var väldigt mycket mindre då än den delen de hade bott på innan, och det var helt andra förutsättningar. Så man kan förstå att den senare delen av 500-talet före Kristus, att det fanns en djup frustration hos folket att det inte blev så som det var sagt, att de gamla profetiorna liksom inte uppfylldes. Och in i den här situationen då, någon gång här efter att de har kommit tillbaka och förmodligen lever under persiskt styre, så säger Zakaria det här att glädjas och jubla. Och det låter ju lite orimligt, kan jag tycka. Ett folk som inte bara är utan det egna riket, de är dessutom decimerade som folk. Och det står i kapitel 9 här som vi läste att de har fiender fortfarande. Och ännu värre är ju det här också, att det här med löfte till David om en evig davidisk dynasti, det finns ju inte längre. För den som är kung i landet nu, det är ju den persiska kungen. Och han är inte från Davids ett, han är inte en av Israels folk, och han tror inte på Javia. Så det här löftet verkar ju liksom vara som bortblåst, och hela situationen verkar ju vara väldigt hopplös. Men in i den här situationen så proklamerar Zakaria liksom: ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Var glada, öppna ögonen, se liksom, din konung kommer. Och man kan ju bara spekulera över hur det här togs emot. Vissa var säkert skeptiska. Alltså, hur är det här möjligt? Här? Jag har levt så länge i fångenskap och nu har liksom en tid här under persiskt styre. Hur är det möjligt? Liksom? Det kommer inte hända. Medan andra förmodligen trodde på det och hoppades. För när vi läser det nya testamentet sen, när Jesus rider in i Jerusalem som finns i Matteus och Johannes evangeliet, då ropar ju folket: Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Och det här Zakaria-ordet, det refereras ju till i den texten. Och att folket ropar Hosianna, Davids son, det vittnar ju på något sätt om den här förväntan som finns. Så en del av folket trodde säkert på det här och hoppades och väntade och litade på, även fast situationen runt omkring såg väldigt hopplös och dyster ut. Så mitt i det här då, det som jag tycker ser så mörkt ut, så verkar det som att Zakaria har fått syn på någonting annat som de andra inte kan se riktigt än. Och därför så kan han så frimodigt proklamera det här budskapet som gör att folket kan glädja sig trots att de inte ser. Zakaria ger dem en annan verklighetsbild på något sätt. Men vad har då den här konungen för egenskaper? Det finns några egenskaper i de här två verserna, vers 9 och 10. Och jag tänkte bara säga något kort om hur han presenteras. Dels står det att han är rättfärdig, vilket innebär att han kommer att styra i samma anda som Javé, som Gud, alltså på ett rättvist sätt. Han kommer ständigt uppmuntra det rätta. Det står att seger är honom given. Han kommer att vinna, han kommer att segra, han kommer att befria sitt folk. Sen står det att han kommer i ringhet, vilket skulle kunna, eller ja, vilket betyder enkelhet på något sätt och skulle kunna anspela på att han är ödmjuk. Och också valet av att komma inridande på en åsna kan ju signalera på den här ödmjukheten, eftersom att det inte alls är så väldigt, det signalerar ju inte rikedom eller stolthet. Men valet att komma på en åsna har förmodligen en viktigare innebörd bara än det här med att man är ödmjuk. För att komma på en åsna under den här tiden var att man kom med ett budskap om fred. Och det är inte så unikt egentligen att komma inridande på en åsna, för det finns fler exempel i Bibeln, i Domareboken till exempel, om mäktiga män som kommer inridande på en åsna. Men det som kanske är anmärkningsvärt i den här texten då är ju att in i den här situationen välja att komma på en åsna när man ska komma och liksom ta över ett land eller så. Det hade varit mer rimligt att komma på en häst då som är militär, alltså som har militäriska avsikter och vill liksom, ja, men signalera krig och nu ska jag liksom inta. Så det är ganska medvetet tror jag att Zakaria profeterar om den här åsnan då, att Jesus ska komma in, eller ja, Jesus säger inte konungen ska komma inridande på en åsna. Sen står det också här att hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Vilket för mig signalerar att det här är en mäktig kung. Han är allsmäktig. Han har all makt. En dag kommer alla liksom att böja sig inför den här konungen. Så av den här snabba beskrivningen av konungens egenskaper så kan man ju förstå att Zakaria uppmanar till att glädjas och jubla. För det här är ju en konung att glädjas och jubla över. Han är ju värd den hyllningen. Så när vi nu vet lite grann om den historiska sammanhanget och lite grann om konungens egenskaper, vad kan då det här betyda för oss idag? Vad kan vi ta med oss från den här texten? Och jag tror att det finns jättemycket att ta med sig härifrån. Men det finns en sak som har liksom stått upp lite extra för mig idag. Och det är just det här med att Zakaria talar hopp in i en hopplös situation. Zakaria talar glädje och seger till ett folk som förmodligen känner hopplöshet och mest ser mörker runt omkring sig och inte alls kan se lösningen på deras problem. Och de flesta av oss kan förmodligen relatera till ett tillfälle i vårt liv eller en situation vi befunnit oss i eller befinner oss i där vi mest bara ser mörkret, där vi inte kan se en lösning på problemet. Och jag berättade ju i inledningen om mitt besök på Prison Island och om hur mitt lag ställdes inför celler där vi verkligen inte kunde se lösningen, när vi inte kunde se något hopp i den situationen liksom, inför den cellen. Och det är ju ett ganska larvigt exempel nu när ni har hört Zakarias stora budskap om hoppet om en kung. Men ni får ha lite överseende med den bilden. Men jag tänker ändå att poängen är densamma. Liksom. Ibland ställs vi inför situationer när vi inte kan se en lösning. Det mesta verkar mörkt runt omkring oss och hur vi än vrider och vänder på situationen så verkar den hopplös och omöjlig. Men ändå då, om vi inte med våra ögon lyckas se eller med vårt förstånd lyckas förstå, så verkar det ju ändå vara möjligt i Guds rike att kunna glädjas och jubla i den situationen. För att vi bär på en tro på en konung som har kontroll. Och Sakarjas budskap till Israels folk då verkar ju inte vara något unikt bara för dem heller. För hela Bibeln vittnar ju om det här hoppet in i en hopplös situation. Så därför så tror jag att vi kan ta del av det här budskapet idag också. Att våran konung som vi tror på kommer med hopp även in i våran situation. Att han har allt i sin hand. Och i Hebreerbrevet kapitel 11, vers 1 så står det så här. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Tron ger oss visshet om det vi inte kan se. Alltså Israels folk kunde ju inte se. De kunde inte förstå hur det här skulle gå till. Hur skulle det vara möjligt att en konung som dessutom kommer inreda på en åsna ska kunna liksom inta landet åt oss, ska kunna liksom rädda oss? Hur är det möjligt? Men ändå så planterade Sakarja ett hopp hos dem. Hopp i deras hjärtan som gjorde att de valde liksom att på något sätt glädjas och jubla i den här situationen. För att de vågade lita och hoppas på det här löftet. Att det kommer att hända, det finns en lösning. Konungen är nära och han har makten. Någon som verkligen har fått uppleva det här på riktigt är Corrie ten Boom. Hon var en holländsk kristen kvinna som under andra världskriget tillsammans med sin familj gömde och skyddade judar i sitt hem. Vilket gjorde att de till slut blev påkomna och arresterade och flyttade till ett nazistiskt koncentrationsläger. Och Corrie överlevde faktiskt det här koncentrationslägret. Men inte hennes syster Betsy och inte heller, jag tror det är någon mer i familjen som inte klarade. Men Corrie har skrivit en bok som heter Gömstället. Där hon beskriver deras historia. Och det finns väldigt många situationer där som inte är ljusa. Men jag tänkte berätta en sån situation när det ser ganska mörkt ut runt omkring dem. Och vid det här tillfället så har Corrie och hennes syster Betsy flyttats till en ny barack och hamnat i en ny sovsal. Och de har visats till sin sängbrits som de skulle dela med 7 andra kvinnor. Och egentligen var sängbritsen avsett för 4. Så det kom att bli trångt. Men problemet med sängbritsen är egentligen inte bara platsen utan också att den kryllar av loppor. Och egentligen så upptäcker de med tiden att hela sovsalen kryllar av loppor. Så Corrie och Betsy får panik. Hur ska de liksom klara av det här? Att bo på ett ställe som kryllar av loppor. Men de är beundransvärda de här 2 kvinnorna. För de påminns om det som de hade läst på morgonen i deras medsmugglade bibel. Som de på något sätt har lyckats få med sig liksom, genom alla. Ja, det är helt otroligt att de har fått med sig den här bibeln. Men då hade de läst på morgonen i 1 Thessalonikerbrevet, kapitel 5, vers 18. Tacka Gud under alla livets förhållanden. Och då bestämmer sig de här kvinnorna för att göra det. De börjar tacka för saker runt omkring dem som de upplever som positiva. Och de tackar också för lopporna. Även om Corrie skriver i sin bok att hon inte gillade det här egentligen. Alltså hon hade svårt att förstå varför hon skulle tacka för lopporna. Men Betsy var liksom, hon tyckte man skulle göra det. Sen så går tiden och Corrie och Betsy börjar hålla gudstjänst i den här sovsalen. De översätter sin holländska bibel till tyska för de här kvinnorna som samlas i gudstjänsten. Och när de undervisar så liksom skickas budskapet vidare på franska, polska, ryska och tjeckiska. Och Corrie beskriver de här gudstjänsterna som någonting av himlens förgårdar. Och hon upplevde tydligt hur Guds ord lyste klarast i mörkret. Så de här gudstjänsterna verkade pyda väldigt mycket för både systrarna och för alla de kvinnor som samlades. Och till en början så agerade systrarna väldigt försiktigt när det kom till de här gudstjänsterna för att de var rädda för att bli påkomna och bli straffade. Men när kväll efter kväll gick och ingen vakt liksom sa till dem så agerade de mer frimodigt i gudstjänsten och de började hålla 2 gudstjänster varje kväll eftersom att det var så många som ville delta. Under arbetsdagen så var Corrie och Betsy under sträng uppsikt av vakterna som patrullerade Och mittensalen i baracken var också strängt under uppsikt av de här vakterna. Det fanns ett dussintal vakter som patrullerade där. Men det var inga som patrullerade i deras sovsal, vilket de inte riktigt kunde förstå. Ända till den dagen då en kvinna i deras sovsal behövde hjälp med någonting och ropade på en vakt att komma och hjälpa henne. Varpå den här vakten svarade att nej, jag kommer inte in här, för det kryllar ju av loppor där inne. Ingen annan vakt tänker heller gå in. Och då förstod Corrie och Betsy varför de så frimodigt hade kunnat hålla deras gudstjänster i den här sovsalen. För att ingen vakt ville komma in i den här sovsalen, för den kryllade av loppor. Så det som från början då hade sett ut som det värsta av allt för Corrie och Betsy, är inte kanske det värsta i den här situationen visserligen, men som en hemsk grej, blev deras räddning. De här lopporna blev deras välsignelse. Utan lopporna hade inte Corrie och Betsy kunnat hålla de här gudstjänsterna. Och kvinnorna som samlades hade inte fått höra budskapet om Jesus. Så även om de här systrarna inte för sin värld kunde se eller förstå vad lopporna skulle vara bra för, så valde de att tacka Gud. För de litade på att han har kontroll. De hade honom som sin konung. Och de valde att på något sätt glädjas i det som var. För de var övertygade om vem de trodde på. Och jag tror att det här är en av uppmaningarna i Zakaria-texten idag. Att försöka ta till oss det hopp som Zakaria förkunnar. Och välja att tro på att vi har en konung som vill komma in i våran situation. Och på det sätt så kan vi jublas och glädjas i det vi står i. Men det betyder inte att vi behöver liksom glädjas och jublas för mörkret eller liksom för omständigheterna, utan snarare för det hopp som vi har, för den Gud vi tror på. Det är det vi gläds och jublas över, inte kanske, eller inte över omständigheterna. För vi tror på en Gud som är rättfärdig, segerrik och ödmjuk, och som har all makt och vill bryta det mörker som vi har i våra liv. Och den konung som Zakaria profeterar om, han har ju redan kommit i form av Jesus. Jesus var den som uppfyllde de judiska skrifterna och också den konung som Zakaria profeterade om. Men och för oss innebär ju det som Björn pratade lite om här i början, att Guds rike har redan kommit. Jesus är nära. Han är här. Han är konung mitt ibland oss, redan här och nu. Han har makt att bryta igenom det mörker som vi kan ha i vårat liv. Dock så tror jag ju inte kanske heller att Zakarias ord uppfyllt till fullo ännu. Och det var också det Björn var inne på. Alltså det är delvis uppfyllt genom Jesu födelse, hans inridande i Jerusalem, hans död och uppståndelse, hans liv. Men samtidigt finns det fortfarande mörker i vår värld, och vi väntar fortfarande på Jesu återkomst och hans fulla upprättelse i den här världen, där det kommer bli fullständig fred. Så det finns ett framtida hopp i texten också, som jag tror kommer fullbordas vid tidens slut. Så det mörker som vi kan uppleva i vårt liv kommer att få ett fullständigt slut den dagen Jesus kommer tillbaka. Så till sist då. Zakarias text profeterar och förmedlar hopp. Hopp i en hopplös situation. Och det är det jag har försökt förmedla idag också. Trots att det kanske är mörkt i våra liv på olika områden, så finns det en konung, Jesus, som är god och som kommer till oss och som vill förmedla hopp. Han vill ge oss frid och fred i våran situation som vi kanske upplever mörk. Vi kanske inte kan se nu, som Israels folk, de kunde inte se då liksom. Vi kanske inte kan se nu hur det här ska lösa sig. Men om vi orkar så har vi möjlighet att glädjas i den här situationen, för att vi vet vem vi tror på. Och hela Bibeln förkunnar hopp. Liksom. Det finns hopp. Det finns en framtid. Vi har möjlighet att likt Hebreerbrevet tro och hoppas och lita på det löftet som Bibeln förkunnar. Så det finns hopp i en hopplös situation. Vi kan be tillsammans. Tack Jesus för att vi får tro på dig. Tack för att vi får tillhöra dig. Och tack för att du vill vara den konung som kommer till oss. Och som vill förmedla hopp till oss i en hopplös situation. Tack för att du vill ha med oss att göra och vill bryta igenom vårat mörker. Amen.